Jag luktar på glasen idag. Jag var jädrigt glad. Vi har tre stycken kanonintressanta svenska whiskys och sen en Islay whisky som ja, inte går av för hacker heller. Det är rödvinsfatslagrad Bonahaven med rökig twist också. Alltså det här blir mumma mumma och vi ska prova High Coasts Hard Rocks whisky. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson.
Ja, god kväll. Nu satte du galler i huvudet på mig direkt när du sa rödvin. Så jag bara, vad fan vänta nu, rödvin? Marsala-vin. Då liksom försvann mitt koncept. Och sen så insåg jag att, ja fan, jag tänker ju fel. Marsala-vin, ja. Just det, det är ju inte sött rött vin.
Nej, och du får ju rätta mig vad det är för någonting. Men det är kanske ett vitt dessertvin.
Eller jag har varit väldigt tveksam. Jag tänkte vitt med Marsala, men nu vart jag jävligt osäker faktiskt. Frågan är om inte Marsala faktiskt är ett rött vin. Alltså, ett rött fortfarande. Så att man visar det där, va? Någon skärdeaktig
marsala. Jag har för mig att det är jag är ganska säker för att jag var på Sicilien förra året och att det är ett sicilienskt starkvin. Men om det är rött eller vitt törs jag inte säga, men det kan vara både och.
Ja, men då ska jag gissa på att det är rött. Jag tror det är ändå rött. Det var bara att jag tänkte vitt när jag gick in i det här utan att tänka så noga på det. Men det var nog rätt, helt enkelt.
Ja, jag fick mästra dig i vin här. Det var ju en oväntad bonus.
Ja, det är inte så jävla ofta det händer. Nej, det var mer att jag inte tänkte, kände jag. Bara, jag tänkte nog, vad heter det? Sautern var det jag tänkte.
Sautern? Ja, okej.
Okay. Ja, det jag tänkte. Jag vet inte varför, men Marsala är något helt annat.
Ja, Sautern, det mummade jag.
Ja, bra början på avsnittet och bubblan sån här, kände jag. Det gillar vi.
Ja, men här sitter ju lite påskfeta på självaste annandag påsk och spelar in. Och det kommer en jädrans massa släpp. Nu tar vi med måndag den 8 också och då klockar vi in på 38 stycken. Vi kommer ta några av dem, absolut inte alla. Varför vi gör det är för att vi ska försöka komma igenom några av det här samplesberget som vi har blivit erbjudna för att veckan efter, då är det herrejösse så mycket whisky där.
Ja, så, det är en ynnest att få alla samples, men så får vi krypa till korset och säga att vi hinner ju tyvärr inte med allt. Liksom, det är bara så nu. Liksom. Då ska vi behöva spela in 3 avsnitt i veckan. Så att vi kommer försöka spela in några specialavsnitt här och där med de som inte har hunnit med dem. Men,
Vi tar ut 4 favoriter nästa vecka eller någonting och försöker få ut dem i alla fall. Men, ja, det kommer mer specialare från de som sagt med rena provningar. Men med det sagt då tycker jag att vi börjar med släppen och den första jag vill rekommendera det är ju Kilcarron Sherry Cask 8-åringen som kommer den 5 på tillfälligt sortiment, så den kommer att dyka upp på ett antal destillerier butiker där ute för er som är intresserade. Och de här brukar sparka rätt fint dem. Alltså den är 8 och kraftigt rökig, eller kraftigt rökig, det är inte deras heavily peated. Men den är cask strength på 57,4%. Och det brukar vara bra tryck i den här för 8,98 för den produktionen de har. Det är inte illa pinkat.
Nej, men jag tycker det känns lite sån vecka att det finns en del prisvärt här. Jag vet inte om det egentligen finns massor som jag vill rekommendera rätt av så, men det är ändå, det finns en del intressant och det här är ju en av dem, men jag tycker även det kommer ut släpp från Smögen och som vi inte tror, en Estate Barley 12-årig, och då snackar vi liksom ändå svensk 12-årig whisky 56,6% 899 kronor. Och jag menar, Smögen håller ju väldigt bra kvalitet. Vi körde ju en Smögenprovning, du och jag, Daniel, för några månader sedan här också, och det är bra tryck, det är bra grejer, och framförallt så tycker jag det är rätt okej priser. Jag tycker det kändes mer som att Smögen var dyrt och inte riktigt prisvärt om man går tillbaka ett antal år. Men nu tycker jag att trycka ut en 12-åring på 899, det är fin skit.
Ja, visst, det är en halv liter, men en svensk 12-åring för 899. Och det är 1700 flaskor, så det är alltså 858 liter eller något sånt. Och jag menar, ja, jag vet inte hur många fat där. Det är ju inte många fat såklart. Bourbon och sherryfat. Alltså det finns ju ingenting att klaga på. Det är en rekommendation. Den går på lokalt och småskaligt. Den 8 då, så nästa måndag. Bör kunna komma på webblagret, men absolut inte garanterat. Men i och med att det är Smögen och det är skapligt intressant, så kan det hända att det kommer att komma upp lite att köpa på webblagret. Så att håll ögonen öppna för den helt enkelt, det är väl det jag kan säga. Och sen har vi ju Bergslagens destilleri som bytt namn till Linnells, de kommer faktiskt med två stycken buteljeringar som vi inte provar men som vi kanske kommer specialare på. Den första är rebrandingen av Swedish Blended Whisky från Bergslagen som nu heter Linnells, och den andra är ett samarbete med ett band som jag inte har koll på men kanske många där ute har, som heter Smash Into Pieces, där de har tagit fram en annan blend men tillsammans med dem då, så det är en specialutgåva som är begränsad till 800 flaskor. Och priset på vanliga blenden, 349, den finns kvar på hyllan med nytt namn bara. För den här Smash Into Pieces är det 499 för en 70 på 40%. Den är också lokalt småskaligt måndag den 8. Men i alla fall ett sånt begränsat släpp så är det väl inte mycket ord om. Även om den är 40% och inte för oss cask strength nördar så tycker jag ändå den erbjuder säkert rätt mycket för fansen av musiken, kan vi hoppas då.
Ja, det är lite synd att 40% på. Men Smash Into Pieces vet jag lite vilka det är. Jag funderar på om inte de till och med var med i Mello nu. Nej, det är svårt också, jag tycker.
Ja, pass på.
Ja.
Men alltså, det är så jädra kul att vi har så många svenska destillerier. Nu kommer alltså en till Mackmyra Kaisen 03, den avslutande i den här gröna T-serien, och då är det Hojicha T-Cask den här gången. Och det här var den som var kaxigast i serien, och på 45,9%, 869 på beställningssortiment nu på tisdag den andra. Ja, som sagt, har man köpt serien så är det bara att köpa den här också. Jag tycker det är riktigt kul att få de här single T-lagringarna. Men det är jag det.
Ja, och Mackmyra säger 70, ska jag tillägga. Inte en halv liter då.
Det är det också. Det är faktiskt väldigt värt att nämna.
Ja, men den är lite rolig. Jävligt snygg design av den på flaskan. Nu är det Mackmyra också.
Ja, men den är clean. Jag hoppas verkligen att de överlever det här ekonomiskt eller att någon på något sätt kan ta över och driva det vidare. Vi får se. De står lite grann på ruinens brant just nu och vet inte riktigt hur de ska ta sig framåt. Men jag hoppas verkligen att de klarar sig. För att,
de går väl mindre och mindre dåligt varje år, tänkte jag säga.
Ja, men det gör de ju. Det gör de ju verkligen. Men de är inte riktigt där, och största problemet är väl checkkrediten från banken. Det behövs ju kapital för att fortsätta driva bolaget, så vi får se vad som händer. Men sen kommer ett berg med andra saker. Det kommer en massa Hunter Lang, det kommer en till McTalla, kommer lite Port Askeg och annat. Men något som jag vill tipsa om här, det är Elixir Distillers har en serie, en egen serie. Många av de andra är under deras namn också. Men han släpper dem en 8-årig Port Askeg, vilken är en egen serie i sig. Men för 815 spänn på 45,8%, en 70s, också nästa måndag. De har en Orkney Distillery 2012, så det är väl ja, men typ en 12-årig Highland Park för 998. Och Port Askeg Cask Strength, och det brukar vara någonting som riktigt kan få det att krulla sig under fötterna för 998 som också kommer på måndag. Så att,
En 11-årig Kulila fanns det med också på 48% för 998.
Just det, den missade jag. Men, så de ligger väl ändå rätt skapligt i kurs tycker jag. De har andra Hunter Lang whiskysen, det är äldre och dyrare flaskor, men in och kolla ifall ni är intresserade av dem. Det kommer ett gäng helt enkelt. Men nu, vi har sprungit fram lite grann, men jag tycker vi tar en tur till Gotland och Isle of Lime och deras, inte aning om hur de ska uttala det, men Kjellvar eller Kjellvar heter den här. Och som allt annat de släpper i princip så har du kopplingar till Gotland. Och det här är då från Gutesagan, den första människan på Gotland. Men det är inte den första whisken från Gotland. Men den här innehåller fat från de tre första buteljeringarna de någonsin släppte. Och det är alltså från Shareholder 2016 och första Roma och Schaukle som har fått ligga vidare och åldrats. Vilket gör att yngsta whisken i den här är drygt 9 år och äldsta whisken är drygt 10 år. Och det är alltså 5 fat totalt. Men 3 av de här är då inte fulla fat. Så det är en mindre serie. 1900 halvliters flaskor är det. 48%. 774 kommer också nästa måndag den 8, men då är det lokalt och småskaligt då. Och antagligen kommer man kunna beställa hem den här för att det är så pass många flaskor, så jag skulle vara väldigt förvånad om den här inte dyker upp på webbsortimentet också samtidigt.
Ja, de har en liten egen stil tycker jag, Gotland. Alltså, de har en röd tråd i sin whisky som känner igen från de tidigare. Vi provar ju några av de här gamla fatproven också, skickar dem ut liksom. Och de senaste har varit riktigt bra, och den här är ju väldigt intressant ska jag säga också. Det är ju en kompott av stiltypiska bourbon-toner skulle jag säga. Men deras röda tråd är, ska jag säga, det är två saker. Det är ganska gräsig ton och sen är det en metallisk klang i det här, vilket är ganska annorlunda. Och där känner jag även i den här också att det är någonting där som är lite deras signatur, lite deras röda tråd.
Ja, men absolut. Alltså, gräsighet, harmighet hittar jag i väldigt många av deras whisky. Så i någon av dem hade vi också en liten sån här farmyard, lite stalltoner. Inte alla, men det har också funnits lite där. Men jag håller med. En liten lätt, jag förstår vad du menar med metallisk klang. Jag drog det inte riktigt det direkt, men nu fick jag lite mer label på det och kommer väl säga det. För att hålla med lite grann. Men absolut, det lyser igenom så mycket härliga bourbon-toner. För det är bara ex-bourbon-fat. Jag tror det är refill-fat allihopa, om jag har förstått texten rätt. Och ja, det är ju kul. Den här metalliska tonen, det är ju inte så att det inte är så lite citrus i den heller. Och sen också rätt mycket ek tycker jag hittar fram. Inte så att det blir strävt ekt eller liksom ekat, men jag hittar fram ek. Inte fatkrydda specifikt, utan ek i näsan hos mig.
Jag tycker eken finns där, men jag tycker den framträder mer som i en liksom kaxig, lite rå ton än vad den gör rent träig, så att säga. Det finns ju väldigt träig fatkaraktär. Den här ger ju lite punch, en lite attityd. Det känns som en lite grövre känsla i munnen av fatlagen. Jag tycker det är väldigt intressanta toner. Det är mestadels bra. Jag tycker det finns en viss liten ung, spritig, aktiv ton i smaken. Den är inte mycket, den är inte framträdande. Men den är inte helt borta i den här heller. Och jag vet att jag har känt lite spritaktig ton i några av deras släpp. Så ibland så liksom släpper det tidigt, ibland så ligger det kvar lite. Absolut inget att oroa sig för eller något konstigt, men den finns där lite i bakgrunden.
Men härlig lätt kräm i munkänsla som fyller munnen. Kaxiga fattoner, väldigt mogna päron. Och det bär med sig rätt mycket i finishen också, till en liksom kompott. Sött man lite grann, nerkokta stenfrukter i sött man. Men väldigt mycket av faten sitter kvar, lite grann metallisk touch på finishen, men jag tycker inte det lyser igenom en spritig ton faktiskt, det tycker jag inte att det gör. Men den är lite bråkig, den är lite vild, jag tycker det är en riktigt häftig 9-årig whisky. Jag håller inte med, jag tycker inte det lyser igenom sprit, jag tycker det är väldigt goda fruktiga toner och kaxiga fat som dominerar totalt.
Men jag håller generellt med det. Jag tycker det är en pytteliten nod precis i slutet som känns lite åt det hållet. Men det är väldigt lite som sagt. Så att, jag tror inte gemene man kommer reagera på att det är något spritigt. Utan den är balanserad och smakerna funkar bra ihop. Och, det är en bra whisky med lite intressanta toner. Det är inte en tråkig whisky.
Nej, för alltså det kan smaka lite ungt där, speciellt i övergången till finishen. Men jag tycker inte att det är en spritighet som sticker fram, men det är någonting. Nej, liten...
Jag kanske ska säga ungt istället för spritigt. Det är kanske ett bättre ord, ungt. Men du förstår vad jag menar, att det inte riktigt har kommit över den här mognadsgränsen. Liksom.
Nej, men det håller jag med om. Men det är kul. Alltså, det är några av deras äldsta fat, det är inte de absolut äldsta, men det är tidiga fat liksom, från de första buteljeringarna. Betygsmässigt, jag skulle bli glad ifall någon bjöd mig på den här whisken. Tycker inte jag hänger upp den riktigt. Doftmässigt, initialt i smaken, munkänsla är 85+. Men det lyser igenom lite av det unga, så att för mig kliver den inte riktigt upp på 85. Men jag skulle ändå vilja sätta den här på 84, för det är riktigt njutbart ändå.
Ja, ibland är vi oense och ibland är vi ense. I detta fall så är vi helt ense. Jag tänkte precis i samma banor att det är de här noterna som liksom håller den precis under 85-gränsen. Men den är jäkligt nära där uppe. Så att det går ju åt rätt håll med Gotlands whisky. Men jag håller med, jag sätter en 84 på den här. Jag tycker den klockan är en 84.
Ja, men verkligen.
Precis under 85-gränsen.
Och... Nu kommer jag inte ihåg exakt vad vi satte på deras, den som heter bara Isle of Lime Gotland, som alltså är deras core range.
Jag skulle gissa på att det låg någonstans här kring faktiskt.
Ja, jag har för mig det jag också, men man känner igen en del saker mellan de whiskysarna och den är riktigt god. Alltså, nu vattnar inte jag ner den här särskilt mycket för att jag tyckte inte att den behövde det. Och att det finns alltid en risk att unga toner framstår mer. Men kanske med längre luftning i glaset att det skulle släppa helt och hållet och att den då piper iväg upp i 85. Men det har vi inte tid med, för nu ska vi iväg på nästa svenska whisky här. Och då sa vi att vi tog lite Linnells, va?
Ja, precis. Jag tror den går före Highcoast. Men här tar vi en mix av Sherry Bourbon.
Precis. Aud Humbra. Det är alltså Norse Saga 3 och det är andra utgåvan. Och det som är väldigt kul med den här utgåvan, det är vad som händer i nästa utgåva. Det är för att det här är sista Norse Saga-whisken med whisky destillerad på Grythyttan. Det innebär att del 3 i 3D Norsaga kommer vara från Linnells Distilleries egen kokta sprit. Och det är ju något jag är verkligt spänd på tillsammans med, antar jag, väldigt många andra nördar i svensk whisky där ute. Så vi får hålla oss till Tors. Nu är det den här 875, 12 år den här med, 48% orökigt destillat. Släpps måndag 8/4. Och vi får se, jag tycker att näsan på den här, den är härligt komplex faktiskt.
Alltså jag skulle säga att den doftar precis vad den är. Du har allt från bourbon och allt från sherry. Det är ganska mycket smaker från båda. Liksom.
Ja, men det är det. Det är liksom en smak- eller doftstinn näsa. Och jag skulle även vilja säga att det finns lite lädertoner i den och gift ihop sig jävligt snyggt.
Jag får en lite annorlunda doft i den här. Och jag är hyggligt säker på att jag aldrig har sagt det här om en whisky. Jag tycker den doftar pyttelite gröna oliver.
Ja, det är ju en spännande not.
Ja, men det är någonting där som den är en liten, jag vet inte, umami-syrlighet där som påminner om oliver, tycker jag.
Ja, nu var det inte igår eller idag. Jag åt oliver i och för sig. Det var ju några veckor här garanterat sen. Så jag har inte några färska olivdoftiga minnen i snoken.
Men det är ju en speciell doft, oliver. Den är ju ganska egen liksom.
Det är ju det, och det är därför jag tänker att jag borde kanske kunna plocka den ändå, men ja.
Jag säger ju inte att det är som att köra ner näsan i ett olivpaket, utan det är någon sån vag ton i den som påminner om olivdoft.
Ja, något att däremot hittade lite smörighet i den faktiskt tillsammans med liksom bourbon cherrymixen. För den är liksom, då vaniljen, du har lite fika och russinstilen, du har en sötma som blir väldigt komplext behaglig tillsammans med liksom vaniljsötma, bourbonsötma och kärryn.
Jag skulle säga att det är en relativt söt whisky ända in på finishen. Ut på finishen så torkar den ut ganska rejält faktiskt. Ganska stor skillnad på sötman i munhålan och i finishen. Men jag håller med om smöriga toner och det tycker jag följer med likadant där. Det följer med ända till finishen att det är en ganska krämig, ganska smörig whisky, ganska flottig oljekonsistens liksom, som är trevlig i munnen.
Mm. Vet du, jag tycker i finishen, när jag tuggade på den en liten stund, så krävde fram en liten marsipangris också.
Wishful thinking kallas det.
Ja, kanske. Men annars, det är, alltså, jag har ju mer cherrytoner, mycket mer cherrytoner i Oloroso cherry än vad jag har bourbontoner i smaken. Så det är det som dominerar med ganska klassiska Oloroso-toner tycker jag ändå.
Mm.
Ja, en lite kaxig brändhet också som inte gör ont någonstans överhuvudtaget.
Jag tänkte precis säga, du har en kolad lite brändton.
Mm. Nu tog jag lite vatten i den också, se oss männer.
Jag tycker liksom Linnells Bergslagen, att alla de här som har kommit i den här serien de har ju legat 85 och 90 i betyg. De har ju hållit väldigt hög klass och gör så även i den här. Ska jag säga någonting om den här så är det väl som inte helt, alltså det finns ingenting fel, det är bra balans, jag gillar konsistensen, det är bra smaker, men det är ju inget som är så här överdrivet intressant eller som sticker ut eller speciellt med den, utan den är lite mer generisk och så vis liksom.
Ja, men det är den är inte så här, det finns inte något kvar av den så här grythittan-skitigheten och som liksom spretigheten. Nej. Som kunde göra dem otroligt intressanta. De här 12 åren har ju tämt det rätt mycket tillsammans med Oloroson. Men när jag vattnar den, den blir nästan ännu mer krämig och mer vaniljig i smaken. Men faten är fortfarande väldigt dominerande och det följer med länge i finishen. Den blir ju torr, som du sa, i finishen verkligen med fatkaraktären. Medan den är krämig och söt på smaken.
Det är bra whisky, va? Jag tycker det är lite svårt och det är inte 100 så klart vart den här ska hamna i betygsskalan. Förra var betydligt enklare. Men visst, alltså den kommer upp i 85, det gör den. Så pass bra är den.
Ja, men det gör den definitivt. Däremot så ska man gilla en torrare whisky med torr fatkaraktär. För den är inte tanninig, men det är mycket fatpåverkan, de är kolade. Det drar åt det torra hållet i finishen. Så ryggar man för det är det inte något man ska köpa, men jag tycker den här är en solid 86-87, men inte mer än så. För mig är den inte.
Jag gillar ju torrighet, jag gillar fatbeska. Om det är någonting i den här som kanske stör mig lite grann, det är att det är en jävla höjdskillnad på munhåla och finish. Alltså den är så jäkla söt och krämig och sen bara rutt, så går den ner till en väldigt torr finish liksom. Och i sig så har jag inget emot någon av dem, men det blir en väldig kontrast i munnen.
Jag
är nog inne på samma spår som du är idag, men jag tycker den upp till 85 och sen så, jag tycker den jobbar sig upp till en 87 poäng, den är netto jämnt, men det är där 86-87 han ligger, men av mig får den 87 va. Mm. Den är väldigt liksom, delikat trevlig att skriva och dricka liksom. Tycker du, ja men den är värd.
Det är den, och jag menar utan fatpåverkan, visst andra hade kanske satt den till skyan utan det, för den var mer söt och kraftfull så, men jag tycker det är ju fatpåverkan som driver upp den här och gör den riktigt intressant och gör den lite mer komplex och mångfacetterad för vad den är liksom.
Mm, men det är bra. Så whisky börjar bli väldigt bra.
Den börjar bli väldigt bra. Några som har gjort bra whisky ganska länge, det är väl ändå High Coast, och de fick ju äran här att göra Sweden Rocks officiella buteljeringar som de har hållit på med ett antal år, och tror det är andra året de gör den nu. Och den här gången så är den lätt rökig whisky med betoning på lätt. Jag tror de mätte upp 7 ppm i slutändan eller i mixen. Och medelåldern är 7,14 med en yngsta ålder på ja, 6,94 år. De älskar att ge detaljer på High Coast och vi älskar att få dem. Så det är därför det blir sådär. Priset 799. Den här kom förra veckan. Finns kvar att köpa. Det är nämligen en ganska stor serie på drygt 4000 flaskor. Och det är en 7,99 på 46%. Och fatblandningen då? Ja, 80% bourbonfat, 20% på bara färsk amerikansk ek. Och knappt en tredjedel är orökt whisky och resten är en lätt rökt destillat med en uppskattad fenolhalt på 10 ppm.
Rent offmässigt så bourbon 100% hade jag gissat på. Jag tycker inte det finns någon råhet från den nya eken som lyser igenom. Och jag tycker inte det är någon rök som lyser igenom på doften heller faktiskt. Jag hade gissat på att den var orökig bara på doften på det. Ja. Men det skulle sägas att den doftar, det är en av mina absoluta favoritjämförelser som finns i dryckesväg. Jag hittade faktiskt ett vin nere i Tyskland när vi nere sist som hade den här doften och smaken. Och det är ju helt wunderbar. Och det är ju pigelin. Pigelin,
ja. Päron-vaniljglass-tonen. Pigelin, päron-split. Alltså det är skopvis med päron. Ljuvlig, mjuk vanilj. Och det är det som man bara säger, wow, oh, för gillar man de tonerna, då slås man av det verkligen och bara det här, det är bra doft alltså.
Egentligen borde ju inte High Coast hålla på med någonting annat än bourbonfat. Det är ju mitt tycke. Jag har visst lite ny kan och flarva som är. Men liksom det här är ju the bee's knees när det är deras whisky ska ligga på bourbonfat. Så där är jag lite fyrkantig känner jag. Men det är ju ljusare bättre än något annat som kommer.
Nej, men alltså det som är så härligt med destillat som åldras bra på bourbonfat är att det blir alltid så jädra bra. Alltså, bra bourbonlagring är ju magiska. För mig brukar de komma med högre ålder, men vissa destillat, de görs ju riktigt fint som här. Men det är 7-årig whisky och i doften finns det ju inget ungt som lyser igenom.
Jag tycker det är vissa saker som inte kommer igenom på en ung whisky, och där är liksom vingummi-grejerna. Det är som det där som jag tycker brukar framträda i 20 plus, kanske 18 plus liksom, att du både får de här fräscha liksom frukterna, men sen har du liksom sötsyrliga, tunga vingummi, lite oljiga toner där. Det är svårt att få fram på en ung bourbon.
Och tropik och annat som brukar komma in.
Ja, det kan du förlämma också. Men det är ju bra. Det är ju en liten, ska säga, det är ändå en mildare variant av vad de kan göra på High Coast, ska jag säga, med bourbon lagrad idag. Jag tycker inte den håller måttet med de här som vi har provat från Chevaleresk-gänget exempelvis och lite andra bourbon-varianter. Men den är ju bra och håller hög kvalitet och bra pris. Då, för det var ju en 70 som jag såg.
Ja, nej, den är väldigt, väldigt solid så. Däremot så tycker jag att nu efter jag smakar den så kommer det ju den lätta rökstråket igenom. Då finns det där i bakgrunden, men det är fortfarande skopvis med päron och vanilj.
Och den förstärker ju ytterligare min tes, så att 46 är den perfekta procenthalten på en whisky.
Ja, men faktiskt. Det är 46, det är någonting med det. Det är riktigt, riktigt bra.
Mm. Vi kan väl bara göra en liten snabb teaser att när det gäller High Coast så ska vi samarbeta lite med dem i sommar. Vi ska ju faktiskt åka upp och vara med på deras festival som äger plats här nu helgen efter midsommar. Det var månadsskiftet juni-juli.
Precis.
Där jag och Mr. Spare ska på något jävla vänster så försöka göra liknande sådana saker fast live på scen och bland publik och annat. Så att, ja, det kan bli intressant. Så vill man se oss skämma ut oss där så kan man ju komma upp och hälsa på oss.
Ja, men precis. Ja, men vi håller på, vi är i planeringsfasen och förhoppningsvis blir det en hel massa roliga upptåg under 2 dagar. Så vi ska ta med oss vårt bästa humör och idéer så får vi se vad vi levererar.
Exakt, kom upp och dela andra med oss. Vi kommer vara där förmodligen hela festivalen.
Mm. Jag tog i lite vatten nu. Jag tycker i smaken så kliver den färska amerikanska eken fram lite mer. För det där är det lite mer... ja, det är inte kryddiga toner, men det är lite mer liksom ekiga toner. Men inte på något sätt som gör ont. Jag tycker det är antagligen en bra parering för att det inte ska lysa igenom någonting ungt i den.
Nej, jag hittar inga ben i det. Jag tycker alltså allt igenom en bra whisky. Jag ska säga att den är väl kanske lite för mild och lite för klen i tonen. Att få riktigt liksom skjutsa upp den högt på betygsskalan. Men det är ju en allt igenom bra whisky. Men för min del så hamnar den precis på 85. Den kommer upp till 85 för det är jättegod whisky, men det är ingen liksom smakexplosion eller ha upplevelser i den så. Och det ska det inte vara i den här heller, utan den är vad den är. Det är dessutom jag gjort att den kommer passa en stor publik, så att jag tycker det är helt rätt koncept på den här whiskyn.
Ja, men jag drömmer en 85 också. Nu har vi dragit väldigt jämnt här idag. Men det är ju det. Det är en whisky för massorna. Låt det vara hårdrock och metalfansen, men jag menar den här kommer... Ingen kan liksom tycka att nej, men, oh, vad rökig det var, eller nej fy vad det här var si eller så, utan ganska middle of the road, inte för kraftig, bara god saker i den.
Men såklart, klart mycket mer smak i någon generisk blended whisky, det är inte där vi är med, utan det är fortfarande en högkvalitativ bra whisky.
Ja, herregud ja.
Ja, och på tal om delikata, milda och diskreta toner så gick det över ganska fort i nästa glasökning.
Ja du, nu är det en Cooper's Choice Single Cask Release. Den är buteljerad i år, men det är en NAS från Bonnehaven och det är ingen orök i Bonnehaven. Och det här är ju då Sweet and Smoky-serien och Marsala Cask Finish.
Ja. Det är lite som att någon har doppat en rökig köttbulle, lindat den i bacon, doppat den i någon sorts hallonsylt och kastat den i ögat på när den körde ner. Alltså.
Ja, det som jag tycker är så härligt med den här, det är att den där sursöt rökiga charkuterierna är så jädra kaxiga och härligt ingifta i varandra. Men jag kan hålla med mig, känna igen mig i det du sa.
Nej, men vi pratar om lite olika röker, och om man någonsin ifrågasätter det vi säger att det är en köttig charkuterieaktig rök, då är det den här ni ska köpa och prova nu. Då kommer ni förstå vad vi menar med en sådan rök. Det här är inte en Karl Berg Kulila rök, utan det är en köttig käftsmäll liksom.
Och din käftsmäll är den bemärkningen. Det är inte en käftsmäll om jag jämför med en Laphroaig 10 eller Ardbeg 10 som är väldigt mer rökiga så.
Men den är oerhört fyllig näsa. Du ser, syrligheten, jag håller med om att den finns lite grann, men den är väldigt mycket i bakgrunden för mig. Den här är en oerhört söt rök i näsa för mig.
Ja, men den är ju definitivt söt, men det finns en syrlighet som gör den sötsur för mig, som gör den väldigt intressant. Jag vet inte vad jag sa, priset 9,39 på 54,5%, kommer då den femte på fredag på tillfälligt sortiment. Jag menar, hela fatet är 270 flaskor. Jag skulle misstänka att symposen har lagt rabarber på hela fatet, men det blir inte jättemånga butiker den kommer att komma upp i, så att gissar på hälften på webblagret och andra i några få butiker.
Ja, jag vet inte.
Det här är sån whisky som man kan sitta och dofta på länge, och den ska ju komma nu då det fortfarande finns lite mars-aprilväder kvar att ta den i, eller en sen sommarkväll då. Inte något i gassande solsken man vill ha den här.
Nej, men det här kan ju vara så här bra att avsluta kvällen när liksom smaklökarna har blivit lite avdomnade. Man äter mycket grillad mat och druckit lite rödvin kanske. Så behöver man ha något lite mer extremt på paletten för att kunna njuta av det. Då kan den passa även i sommaren.
Men du, sötrök. Wow, vilken signatursmak.
Ja. Men visst var det Bonnehaven, det var ju det vi drack förra veckan ju, som grabbarna släktet släppte där.
Precis, precis. Ja, ja. Men det var ju en stoischa som är deras uttryckt väldigt rökiga destillat. Det här är nog ingen stoischa-kok, utan det här är nog bara vanlig rökig Bonnehaven skulle jag misstänka på.
Ja, den var grövre. Rökighet.
Det var den. Men alltså, den är riktigt fin söt. Alltså, starkvinstonerna är där på smaken. Och röken, även där lite charkuterig, tycker också där att den är lite alltså typ lite survedssur, som gifter sig ljuvligt med de mycket mer söta tonerna från starkvinsfinishen.
Ja, jag är inte helt övertygad om den här. Alltså, jag håller med dig. Jag tycker det finns en viss bärighet, fruktighet som antyder någon sorts rödvins inblandning. Det är ganska, jag tycker det, den är inte lika rökig, men den röken som är väldigt tung och väldigt påtaglig i den här. Jag tycker det är en oerhörd sötma, kanske lite syrlighet, men för mig är den väldigt, väldigt i bakgrunden i så fall. Men jag får inte riktigt ihop att de här smakerna gifter sig. Den här blir för mig lite spretig, att den sticker åt lite olika håll. Så jag känner att munnen vet inte riktigt vad den ska göra med den här.
Ja, men för mig är det mer som två vågskålar, men de spelar med varandra. Inte som att det inlindar i varandra, men jag tycker ändå att de balanserar ut det på så sätt. Men i finishen blir ju rökigheten väldigt påtaglig och mer åt kärhållet faktiskt. Och den stiger bara näsan för varje gång jag har smakat på den. Den är ganska rökig den här också.
Mm. Ja, jag vet inte, just idag känner jag inte riktigt att den här lirar med mig. Det är inget fel på röken, det är inget fel på sötman, det är inget fel på vintonerna. Men jag får inte ihop dem tre till en låra av njutning riktigt.
Ja, men jag, nu hällde jag i ganska mycket vatten, men jag är fortfarande över 46. Jag har inga slöjor eller någonting i glaset. Men jag nu tog i rätt mycket för att få ner den markant under 50 i alla fall.
Ja, men jag vattnar ner den här skapligt med. Och ju mer jag vattnar den, desto mer fatbäska kommer det fram i den. Men jag vet inte om det är till dens fördel eller inte riktigt.
Nej, men samtidigt så är den tjockare i munnen, så tunnar det ut de starkvinstonerna, håller med fatet, tar lite mer plats, röken dämpas också. Jag föredrog nog den här på starkare procent faktiskt. Även om finishen blir lite jämnare, den var lite sötare finish och inte lika kraftigt rökig.
Ja, det känns bättre i munnen efter man har svalt. Men lite vatten i det. Men alltså, jag vet inte, det här är så här svår whisky. Jag tror ganska många där ute kommer uppskatta den här. Men det här är inte riktigt min typ av whisky. Jag kan gilla raka whisky, men det måste lira en balans tillsammans med det här som finns där i. Och jag tycker inte fullt ut att den här gör det, tyvärr. Jag tycker den blir lite för spretig för min del. Så jag kan inte få upp den här till 85, utan den kommer också hamna precis under 85. 84 faktiskt.
Ja, men jag tycker ändå, alltså, jag håller med dig, alltså, gillar man lite kaxigare sötrökiga whiskys som drar rätt hårt på röken i finishen, är det här en klockren whisky. Jag menar, det är fatstyrka, det finns mycket toner i den. Men ja, men det där, jag får lite mer två vågskålar, de lirar bättre ihop. Jag drar nog den här faktiskt på en 86a och tycker att den är riktigt bra, men fine, jag kör lite resonemang också.
Jag misstänkte att du skulle sätta lite högre på den.
Ja, men den är riktigt bra. Men alltså, tre whiskys från Sverige, alla är riktigt bra. Det här är också riktigt bra. Vi vet att det kommer ännu fler. Mackmyran är bra. Ja. Nej, svensk whisky. Det kanske blir ett whisky under ifall alla överlever där framåt. Vi får se vart det bär av.
Ja, och mer ska vi förhoppningsvis få prova. För att lämna ännu mer på utvecklingen.
Oh, du, nu doftade jag på Isle of Lime här. Jävlar vilken mjölkchokladdryck det har blivit då.
Ja, jag har ju tömt när jag bara några droppar kvar, så det blir väldigt mycket fat i min. Men visst, jag förstår vissa toner du menar.
Det där är ju underbart när man kliver tillbaka från en whisky som är väsensskild, medan den här Bonnehaven med sin kraftiga rök och rödvinslagringen, och bara komma tillbaka, bara hämta i näsan när man har tagit i bakvänd ordning.
Jag blir ju så törstig när jag sitter där och lyssnar på dig babbla, så det blir ju så sällan kvar något i glaset. Jag får hela större glaset.
Ja. Men nästa vecka, då kan vi nästan lova att vi ska göra allt i vår makt för att få prova en Port Ellen för nästan 130 000 som vi har här väntandes på oss.
Skapliga grejer.
Skapliga grejer. Jag ser fram emot det, så vi får se till att få till det på något sätt.
Så är det. Hörrni, ha en trevlig jul. Skål på er.
Skål på er.